Ja. God dag. God kväll. Är det bra med er? Ta nu slappna av lite. Alla spänningar försvinner. Tack så jättemycket för inbjudan till Alingsås. Jag har faktiskt sett fram emot den här helgen. Och jag har fått ett härligt budskap till er. Så jag önskar er allesammans som sitter här Guds rika välsignelse. Härliga välsignelser från Skåneland. Och jag hoppas att du kan begripa min skånska dialekt. När jag satt här så tänkte jag på faktiskt en rätt så liten rolig historia. Kan man få lov att börja med det? Är det okej? Det är så att jag kommer från Örkeljunga och då pratar man som man gör, som jag gör. Och min fru kommer från Årsljunga. Det är 7 kilometer från Örkeljunga, men det är samma kommun. Och jag hörde en sån den var faktiskt rolig. Jag tyckte den var rolig. Alltså, du har kanske inte samma humor som jag, men jag tyckte den var jätterolig. Det var i alla fall, det var långt tillbaka i tiden, en från Årsljunga som skulle åka till Amerika och hälsa på sin son i Minnesota. Men han var ju så nervös av sig, för han kunde ju inte ett enda ord engelska. Och du vet, folket i Årsljunga, detta är så långt tillbaka i tiden när man åkte båt från Göteborg till New York. Och då sa ju folket i Årsljunga till han, det är inga problem med engelskan. Det är bara till att prata skånska väldigt långsamt. Så begriper de varenda ord. Är det sant? Jajamän, det går jättebra. Så mannen, han löser biljett i Göteborg och han tränar under hela överfarten till att prata väldigt långsamt. Så varenda person han möter så svarar han alltid, ja, god dag. Liksom så han drog ut på det väldigt så här. Va? Och nu ska jag ta och göra historien kort här. Så kommer han till New York och så går han till tågstationen. Och så säger han, god dag. Jag vill ha en biljett till Minnesota. Och då svarar mannen i biljettluckan, jaså, ska du till Minnesota? Var kommer du ifrån? Ja, jag kommer ifrån Årsljunga. Gör du? Jag kommer från Örkeljunga. Ja, men varför står vi då och pratar engelska med varandra? Ja, så kan det gå. Så att jag ska prata engelska med er här idag. Jag tänkte det, ska ni förstå min dialekt så får vi prata långsamt. Ja, Alf Svensson, det gör det. En tvättäkta ateist, hedning. Jag är den första i hela min släkt som kom till tro. Och det är ett jättestort mirakel. Så att om det är någon som du har på ditt hjärta som du tänker på och som du ber för och som du gärna vill se befrälst, så kan jag trösta dig här idag att det finns inga hopplösa fall. För här står en människa som var det mest hopplösa fall du skulle kunna tänka dig. Jag tyckte inte om kyrkor. Jag tyckte inte om kristna. Jag var väldigt anti-anti. Och så en dag kommer jag körande i min rallybil i Örkelljunga och ser två söta flickor som går vid trottoarkanten. Och den ena flickan när hon sitter där, och jag har aldrig sett dem innan. Det är så att det skiljer 5 år på Anna-Lena och mig. Och då har vi inte gått i skola samtidigt. Så när hon kom till högstadiet i Örkelljunga så var jag väck därifrån. Så jag tvärnitar och undrar, vad är det, vilka är ni? Jag har aldrig sett er innan. Och det är en lång historia kort också. Jag bjöd hem henne och hennes kompis. Vill ni ha en kopp kaffe? Och de var inte alls intresserade, för de skulle till på volleyboll. Det var på den tiden när Örkelljunga var Sverigemästare i volleyboll. Och, men så var de på volleyboll. De tyckte det var tradigt, så ska vi inte åka och hälsa på den där killen. Och på den tiden bodde jag i ett litet hus ute på landet tillsammans med en annan kompis. Och de letar upp detta och så ska jag bjuda på kaffe. Ynkar som jag var då, tror ni jag hade kaffebönor hemma? Ja. Nej. Vill ni ha en kopp te? Ja, tack. Nej, jag har inga tepåsar heller. Vill ni ha ett glas vatten? Ni kan få det varmt eller kallt. Det var vad jag fick bjuda på. Anna-Lena, min fru, uppväxt i ett varmt troende hem. Så när jag kom hem till Anna-Lenas hem så var det som skilda världar. Jag kommer från ett hem där vi aldrig överhuvudtaget pratar om Jesus, om Gud, någonting. Och Anna-Lena uppväxt i ett varmt troende hem. Där fanns Jesus-tavlor och det var liksom helt annorlunda. Jag är musiker. Och det första jag gjorde när jag kom in i hemmet så gick jag till skivsamlingen. Och jag hittade inte en enda skiva jag kände igen. Det stod konstiga namn där. Där stod Samuelsson och där stod Arthur Eriksson och Jan Sparring. Och jag hade inte den blekaste aning. Alltså, jag hoppas du förstår vad jag säger. Men jag hade inte den blekaste aning om vad det var för människor. Själv så lyssnade jag på jazz och på blues. Och jag spelar själv både jazz och blues ute på nattklubbar. Och gillar lite annat också, funk och lite så här, lite jazzrock och så. Och det vet du kanske inte alls vad det är för någonting. Jag har trummis och en trummis älskar att spela så musik, för då får man jobba lite. Skilda världar. Anna-Lena och jag fattar tycke för varandra och vi sätter hem. Och vi kunde ha väldigt heta diskussioner. Och jag hade såna konstiga, jag hade jättekonstig uppfattning om allt vad som hade med kristendom och Jesus och så här. Och min fru sa alltid så här när det var som hetast i själva diskussionerna. Ja, Alf, vi får väl se vem som har rätt. Så jag kan väl avslöja för er här ikväll att det var min fru som hade rätt. Vi gifte oss och vi fick barn och hade hus. Levde ett vad ska jag säga, riktigt Svenssonliv. Jag heter ju Svensson också. Men det fanns en tomhet här inne. En dag kommer en kompis hem till mig. Han var fullständigt totalt nyfrälst. Och han hade sagt till sin fru, jag måste åka hem till Alf och berätta om Jesus. Han måste bli frälst. Och han kom hem till mig Och jag blev jättearg. Och ja, i alla fall, den här mannen, han stod på sig. Det var första gången i mitt liv, jag var 28 år gammal när detta hände. Det var första gången i mitt liv jag möter en brinnande kristen. Där brann en eld i hans hjärta. Och jag fattade att det hade verkligen hänt någonting med honom. Jag sa till honom när han kom in och han skulle berätta om Jesus. Så sa jag, du får 5 minuter på dig, sen är dörren där. Ut med dig. Jag var liksom inte intresserad så. Va? Men Gud är fantastisk. På de 5 minuterna så rörde Gud mitt hjärta. Så han stannade i 3 timmar. Och det var första gången jag fick höra talas om en levande Jesus. Inte någon religionsfigur. Inte någon historisk Jesus. Utan en fullständigt, totalt livslevande Jesus som lever idag. Det var första gången. 28 år gammal. Född och uppväxt i Örkelljunga som i Skåne kallas för Skånes Jerusalem. Precis som Jönköping kallas för Smålands Jerusalem eller kanske till och med Sveriges Jerusalem. Örkelljunga, vi har till och med det här, Örkelljunga kommun har, vad heter det, vapnet eller vad kallar man en sån här. Och det är en kyrkklocka. Så att finns, eller fanns kan jag säga, väldigt många kyrkor i Örkelljunga. Det finns en positiv sak med detta idag som jag tycker är fantastiskt. Och det är att om du åker till Klippan eller Perstorp eller någon annan utav orterna runt om, så en söndag förmiddag så är det helt ut. Men inte i Örkelljunga. Då är alla på väg till sina olika kyrkor. Så det är hundratals, jag skulle nog tippa på det, säkert över 1000 pers i en kommun som har 6000, nej vi är 10 000, men det är 6000 som bor i själva Örkelljunga. Så det är ju rätt så intressant, det är rätt så hög procentsats faktiskt. Min kompis då, han kommer några, jag blir inte frälst då när han är hemma hos mig. Men han berör någonting här inne som aldrig blivit så berört innan. Så en dag så kommer han och så säger han, du Alf, ikväll skulle jag vilja bjuda dig på en supé. Vill du följa med på en supé? Jag är gift med en kock. Och jag är munskänk. Jag avsmakar all hennes mat. Och det syns kanske. Jag är glad för mat. Min pappa var väldigt duktig kock. Och Anna-Lens pappa är väldigt duktig kock också. Och han kommer där. Och Gud vet ju precis hur en slipsten ska dras. Alltså det var ju inte något som, han heter Sven Olof den här killen, jag kallar han för Olof. Jag tror inte han visste om liksom hur Gud använde honom egentligen. Men han använde honom på detta sätt så att jag blev intresserad att följa med. Vad han inte sa, han berättade inte att det var ett kristet möte vi skulle på. Så han lurade mig faktiskt. Och detta var något jag säkert hört talas om, full gospel businessman. Och det var ett sånt möte. Så det var ju på en restaurang. Och restaurang, det var en miljö jag var van vid. Jag spelar ju själv lira trummor på olika krogar runt om i landet och även utanför Sveriges gränser. Och så jag kom till Per Gessles hotell som ligger utanför Halmstad, Tyle Sand, Tyle hus, och kommer dit här. Och där sitter 500 pers. Männen uppklädda i kostymer, vit skjorta, slips. Och alla damerna elegant klädda. Och jag kommer dit. Jag hade blå jeans på mig och en t-shirt. Ungefär som jag ser ut idag. Det är bara blå jeansen som saknas. Och kommer dit där. Och jag fattar ju direkt att han har ju lurat mig. Men han bjöd på skjutsen så jag kunde inte köra hem ju. Så jag var tvungen att stanna kvar för jag var tvungen att åka med hem. Och in kommer Johnny Slottheden med hela lärjungaskolan från Hörby. Ett gäng ungdomar och de satt igång och bara spela och sjunga. Och jag sitter där. Och nu, jag är helt ärlig när jag berättar detta här för er. Jag sitter där och tänker, vad är det för idioter alla dessa människor som sitter här inne? Och jag sitter och tittar på dem så här liksom. Och jag är väldigt kritisk. Jag taggar ut så här alltså. Men så kom de här ungdomarna som började spela och sjunga. Och de prisar Gud och lyfter sina händer. Och jag sitter där och studerar dem. Efter ett tag sitter jag där faktiskt och stampar takten. Och så tittar jag på dessa glada ansikten. De såg ju glada ut. De såg ju lyckliga ut. Så jag sitter där och tänker så här. De kan ju inte vara idioter alla dessa. Vad har de hittat i sitt liv som inte jag funnit ännu? Kan det vara sant att Gud han finns? Och sen kommer ju, och han vet, jag tror ni vet allihopa, ni vet Sigvard, är det någon som vet min Sigvard Wallenberg? Ja, en del av er. Jag tycker själv att han var en av Sveriges absolut bästa evangelister som vi hade. Han kommer upp och så berättar han sitt vittnesbörd hur han blir frälst. Och så ger Sigvard en inbjudan. Är det någon här ikväll som vill ha en förändring i sitt liv? Så kom fram här ska jag be för er. 50-60 människor den kvällen reser sig upp. Och Olof som hade tagit med mig där, vi sitter vid ett stort, stort runt bord. Han berättar att Alf, du börjar dra bordet runt in i lokalen. Och jag hade en sån fruktansvärd kamp inom mig. För jag hörde två stycken röster väldigt klart och tydligt. En röst som säger så här, går du fram Alf så är du Skånes största idiot. Den rösten hörde jag väldigt klart och tydligt. Men så hör jag en stilla röst som säger, du har allt att vinna, inget att förlora. Och Sigvard han står där framme och han är i byn. Och så säger han så här, Herren talar till mig. Det finns en ung man till som ska gå fram. Men du har en våldsam kamp just nu. Och det är du som står där. Och 500 personer. Jag blir lika rörd varje gång jag berättar detta. Fattar ni att Gud, att det är Gud som plockar en som är en bespottare. Och jag blev inte förnärmad och så här liksom, va? Utpekad bland 500 människor. Och jag, då slår mig denna tanken. Det får bära eller brista. Är det sant att du finns Gud? Då vill jag lära känna dig. Jag vill ge dig en ärlig chans i mitt liv. Och jag gick fram. Och jag såg ingen himmel som öppnade sig. Jag såg inte Jesus komma ner och kyssa mig på kinderna. Jag såg inga änglar som lirar trumpet eller harpa eller något sånt. Men hela mitt inre väsen fylldes ut av Guds kärlek. Det var en kärlek som jag aldrig i hela mitt liv mött innan i mitt liv. Aldrig. Jag kan säga att jag var en fruktansvärt stor egoist. Det var jag, mig och mitt som gällde. Jag hade 5 italienska sportbilar. En av dem tävlade jag på en bana. Och så var det musiken, trommorna. Och jag fattar inte att Anna-Lena står ut med mig. Hon är verkligen värd Nobelpriset i tålamod. Jag fattar, än idag fattar jag inte att hon kunde stå ut med mig. Men det gjorde hon. En vecka senare, så det, jag tycker det är så fantastiskt. Anna-Lena kommer från ett kristet hem, ett varmt troende hem, men hon hade aldrig avgjort sig själv. Så en vecka senare så tar Anna-Lena emot Jesus i sitt hjärta. Och hela vårt äktenskap, det blir fullständigt rättvänt. Det var felvänt innan, nu blir det rättvänt. Kära Jesus. Jag ska säga en sak, att frälsningen för mig, det är något så otroligt stort. Det är så stort, så stort, så stort. Jag är så tacksam till Gud att han frälste mig. Det var inte jag som valde honom. Det var han som valde mig. Och vet du att det är inte någon av oss, det är inte någon av er som sitter här som har valt honom. Det är faktiskt han som har valt dig. Och det står ordagrant i Bibeln att det är på det viset. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt. Och jag tycker det är så skönt när jag läser Johannes 15 och 16 som jag citerar nu. Så säger han, och jag har bestämt. Och vad skönt det är att slippa bestämma. Han har redan bestämt. Det är helt underbart. Jag är så glad för Jesus. Jag älskar Jesus och hela mitt hjärta. Så tyvärr, Anna-Lena, du ligger bara på andra plats. Ja. Nu sa Anna-Lena till mig innan att jag måste titta på klockan, men nej, kan vi inte strunta i klockan ikväll? Vad säger ni? Ni har ändå inget bättre för er. Så vi är här nu. Jag ska läsa från... Jag kanske ska be en bön först. Kära Jesus. Nu ber jag här att du öppnar våra hjärtan. Och du öppnar våra sinnen så att vi kan lyssna på lärjungasätt. Du är vår fantastiska mästare. Du är vår Herre. Du är vår kung. Jag inbjuder dig, Herre, att röra dig fritt i denna lokal här ikväll. Heligande, rör vi var och en människas hjärta. Jag ber här att det är du som ska bli synliggjord. Att det är du som ska bli stor, ärad och upphöjd. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Efeserbrevet 1. Första vers. Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bor i Efesus, de i Kristus Jesus troende. När jag förbereder mig för de här mötena, så när jag sitter och läser detta här, så kommer det till mig att man kan lika gärna säga så här: Alf, genom Guds vilja, Jesu Kristi sändebud, hälsar de heliga som bor i Alingsås, de i Kristus Jesus troende. Och det är inte bara att jag kan säga så, det kan du säga också. Så varenda, så Håkan kan ställa så här. Och stå och säg, Håkan, genom Guds vilja. Kristi, Jesu sändebud eller ambassadör. Vi hälsar varandra, vi hälsar de heliga som bor i här i Alingsås. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Visst är det väl underbara ord, va? Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Är du glad för det? Är du glad för det? Att han har välsignat dig och mig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och vet ni, det gjorde han för en världens grund var lagd. Så fanns det i Guds hjärta. Han välsignade dig långt innan du ens existerar här på jorden. Kan det bli bättre? Alltså det är ju helt fantastiskt. Eller vad säger ni? Det är nu ni ska stå på bänkar och säga halleluja. Eller som jag hade en kompis som blev frälst. Och så kom han till kyrkan och så hörde han predikanten. Han sa något som var väldigt bra. Då satt han i bänken och sa hurra! Hurra! Så efter mötet var det en som kom och sa till henne, du kan säga halleluja. Alltså det är det man ska göra. Han sa, alltså jag bara längtar efter att få höra hurra-rop i kyrkorna. För då vet man, där sitter nöjfrälsta. Halleluja. Kära Gud. Han har utvalt oss i honom till vara heliga och ostraffliga inför sig. Hallå? Vet du att du är ostrafflig? Varför det? Jo, det står i Jesaja 53 att näpsten, straffet, var lagt på honom. Om nu straffet är lagt på honom så är det inte lagt på dig och mig. Det är lagt på honom. Så han tog till och med ditt och mitt straff. Det är därför vi är ostraffliga. Vi hade i vår församling så hade vi lite folk ifrån Norrland. Och de är ju härliga norrlänningar. Du vet, norrlänningar, de sätter ju ett O framför allting när man ska säga något som är tvärtom. Och en dag så kom där en kvinna till mig och sa, hör du pastorn? Har du oätit idag? Oätit idag? Det menas med, har du inte ätit ännu? Har du oätit? De sätter ett O framför allting. Jo, men vi är ostraffliga. Förstå en sak, det är inte jag som hittar på detta. Håller ni med mig? Är det säkert? Det är Paulus som säger detta. Och då står det vidare så här. Ty i sin kärlek så förutbestämde han oss till barnaskap hos sig. Genom Jesus Kristus. Ja, vi säger det att nästan varenda vers så står det i Kristus Jesus eller genom Jesus Kristus, i och genom, liksom hela tiden, hela tiden. Allt detta har vi fått genom och i honom. Ty i sin kärlek så förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus. Och det var efter hans viljas behag. Så det är hans vilja. Och det är behagligt också. Efter hans viljas behag. Halleluja. Alltså det är ju jag. Alltså, vad säger jag? Alltså, är det inte häftigt att vara frälst? Va? Det är ju det häftigaste som finns. Ja, jag bara blir så glad alltså. Jag blir jätteglad. Jag bara sitter och läser innantill hemma alltså. Och jag sitter där alltså. Jag ibland har jag svårt att bara ta mig igenom en enda vers. Liksom, ja men det är helt enormt. Kära Jesus, vi ska försöka ta oss igenom detta. Är det okej? Så säger han så här. Den nådes härlighet till pris varmed han har benådat oss i den älskade. Du är benådad. Ja, det är... Jag förstår att Paulus hade svårt liksom att få fram vad han ville ha sagt. Och sen är det ju så att svenska språket är ju ganska fattigt egentligen. Och jag förstår att de som översätter då till svenska, då kan det vara svårt att få ihop det. Så det är ju sådana här ord liksom så... Liksom, men det är ju för att jag ska försöka förklara vad han menar. Ja, det är helt underbart. Och denna, vers 7, i honom har vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder efter hans nåds rikedom. Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del med all vishet och allt förstånd. Ibland behöver man stanna upp och bara låta orden få sjunka in igen. Man behöver faktiskt... Jag hade för flera år sedan så hade jag en predikan som handlar om detta ordet sela som står mycket i psalmerna. Har ni sett det i psalmerna? Så läser man någonting och så kommer det sela. Och så läser man vidare och så kommer sela. Och så predikar jag över sela. För sela betyder att stanna upp. Och det betyder att man ska med eftertänksamhet tänka efter vad det är man precis har läst. Att man inte bara forcerar genom bibeltexten. Och så sitter där en norrlänning som blir så glad. Och kommer fram efter mötet och säger... Nu förstår jag varför orterna i Norrland, där finns så mycket sele, Lycksele, Ramsele och alla sådana här sele. Och vet du, alltså detta, när han berättar detta för mig, det är en uppenbarelse för mig alltså. Vet du, överallt där dessa orter ligger, då kan det kan vara stora vattenfall och forsar som liksom forsar fram. Men just där den lilla byn eller staden ligger, där är det alldeles stilla. För då är det liksom en stor sjö. Och där allting är stilla liksom. Sen efteråt så kan det bli forsar grejer igen. Så han sa, ja men det stämmer ju med detta. Sela och då norrländskan sele. Att det stannar upp. Det är liksom, man lugnar ner sig. Men eftertänksamhet. Det finns inget som är så underbart att få sätta sig i pappas knä. Den bästa platsen på hela jordklotet, det är pappas knä. Eller vad säger Håkan? Det är oslagbart. Det finns inget som slår det. Ja. Ja, jag måste nästan berätta ett vittnesbörd. Är det okej? Okay? Ja. Ja, det är bäst att fråga. För flera år sedan så... gjorde jag en liten kup mot min fru. Jag hade köpt en bil utan att hon visste om det. Oj. Och så sa jag, älskling, kan du packa en liten väska? Vi ska åka på en liten utflykt. Jaha, var ska vi då hem? Nej, det kan jag inte berätta. Men packa så du har med dig för en vecka i alla fall. Jaha, hon visste ingenting. Så hon var ju lite så här. Liksom. Hon tyckte ändå var lite spännande så här, va? Så jag köpte en bil nere i Schweiz. Så vi flög ner till Schweiz. Och så hämtade vi bilen och sen tog vi en bilsemester hem. Och så sa jag till Anna-Lena, det finns en plats jag har velat besöka i många, många år. Och det var ena så jag var helt nyfrälst. Så fick jag en bok i min hand som heter Guds ljusblå buss. Är det någon som känner igen den boken? Är det någon här? Räck upp en hand. Den här jag. Alltså, den boken borde ni läsa. Den är fantastisk. Det är de här Maria-systrarna nere i Darmstadt. Och det är en som heter Maria Basilia Schlenk som har skrivit Guds ljusblå bus. Fantastisk bok. En av de absolut mest trostärkande böcker jag någonsin har läst. Helt underbar bok. Så jag sa till Anna-Lena, kan vi inte ta en avstickare till Darmstadt och hälsa på de här Maria-systrarna? Det är alltså evangelikala systrar nere i Darmstadt. Och så kommer vi dit och de vet ju inte om att vi ska komma. Så att vi knackar på och de öppnar inte grinden. De vill ha reda på vad vi är för några. Och vad de gör alltså när de ska ta reda på vad vi är för några, det är att de går in i sin bönekammare och frågar Gud, vad är det för några som står och bultar på dörren? Och sen så dröjer det en halvtimme, något sånt, timme kanske. Så säger de, ni är välkomna in. Så då öppnar de portarna för oss. Och så var där en syster som cyklar för oss och dit vi skulle bo. Och så kommer vi in i rummet och där står en säng den sidan och en säng den sidan. Och Anna-Lena och säger, jag ska ha den. Ja, det visst, tar du den så tar jag den andra. Och så går hon fram till sin säng och så ligger där ett litet brev. Och så öppnar Anna-Lena brevet. Och i det brevet, där står nedskrivet Anna-Lenas liv. Från det hon föds och framåt i tiden. Fullständigt, totalt, det brevet det kunde inte stämma in på någon annan människa. Men det var 100% träffsäkerhet på Anna-Lena. Så Anna-Lena började gråta. Och det var så starkt alltså, detta brev. Där stod saker som jag inte alls visste om. Som inte annan har berättat för mig. Men det stod där i det brevet. Så går jag till min säng. Där ligger ett brev på min huvudkudd. Så öppnar jag det. Ett fullständigt, totalt, helt annorlunda brev. Och det är hela mitt liv. Står omtalat från det jag föds och framåt i tiden. Med en sån enorm träffsäkerhet. Dessa underbara kvinnor som har vigt sitt liv till Jesus. De hade till och med en ring på sin finger. Där de liksom var förlovade med Jesus. När vi kom in där så möter vi en sån härlighet som jag, Anna-Lena och jag, vi aldrig någonsin mött i någon kyrka, på någon konferens eller någon plats överhuvudtaget. Det var en sån Guds härlighet så du kunde ta på den. Och det var meningen att vi skulle bara stanna en natt. Vi stannade Vi hade egentligen hade vi velat bosätta oss där. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Aldrig någonsin. När vi satt och åt och så fick vi inte sitta och prata med varandra. Då satt där en syster där, så satt hon antingen och berättade om sitt liv eller så satt hon och läste någonting ur en bok eller Bibeln. Allting spelade ingen roll vad de gjorde, så var det en sån gudshärlighet så det var helt fantastiskt. Varför berättar jag allt detta? Inte en aning. Men jag kom in på detta. Guds härlighet. Guds härlighet. Jag kom in på detta därför jag såg bästa platsen. Det är pappas knä. Det är oslagbart. Men jag kan säga den händelsen. Jag kan berätta också att bilen vi köpte nere i Schweiz, den fullständigt totalt förbleknade. Vi kör hem bilen, jag sätter den i ett garage och sen rör jag inte den bilen på 9 år och sen säljer jag den. Detta vi får uppleva de här 3 dagarna uppvägde precis allting. Och du skulle veta att jag är en bilnörd. Jag har hållit på med bilar och med racing och grejer, så du fattar att jag har ett stort intresse när det gäller bilar. Men den bilen den bara försvann ifrån mitt hjärta. Därför det finns något som heter Guds härlighet som slår ut allt annat. Det är fantastiskt. Jag ska fortsätta. Är det okej? Jag ser inte vad det står på klockan. Han har för oss kungjort sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv. Om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden. Du hör vad jag säger, va? Sammanfatta allt som finns i himmelen och på jorden. I honom har vi också undfått vår arvslott. Vi som förut vore bestämda därtill. Genom dens beslut som verkar allting efter sin egen viljas råd. Det är därför det heter testamente. Det är därför det heter testamente. Gud har skrivit ner sin vilja till arvingarna. Och arvingarna, det är du och jag. Det är därför det heter testamente. Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg har ägt ett hopp. I honom har jämväl ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium. Ja, i honom har ni sedan ni nu har kommit i tro, så som ett insegel unfått den utlovade helige ande. Alltså det är beviset att när vi är döpta i den helige ande, fylld av den helige ande, det är det bästa bevis på att vi är frälsta. Det är fantastiskt. Jag blev själv frälst. Jesus gav mig och Olof sen lite längre fram. Så fick vi en bensinmack utav Jesus. Han gav oss en bensinmack. Nu tycker ni att detta är konstigt, men det är sant. Och i folkmun nere i Örkingen så kallar de inte det för bensinstationen. De kallar det för missionsstationen. Därför folk kom dit och befrälsta och helade och upprättade. Vi fick bara be med massor av människor till frälsning nere på missionsstationen. Och folk kom liksom in. Och Olof, han är precis som jag, kommer från helt icke-kristet håll. Så Olof, jag, vi sitter där och har bibelstudium en timme innan vi öppnar macken. Och sitter där och läser Bibeln och slår varandra i sidan. Och kolla här, har du sett? Titta vad det står här. Och vi sitter där liksom. Och det är ju, vad ska jag säga? Vi, liksom det, åh, ja, det var helt underbart alltså. Ja, kära Gud. Missionsstationen. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga. Älskar du dina bröder och systrar som går i en annan kyrka? Älskar du dem? Biltar ditt hjärta så här liksom när du möter ifall de är från en annan kyrka? Ja, jag kan säga att Paulus, han sa i alla fall, jag hälsar alla de troende i Efesus. Vad därför jag sa här, jag hälsar alla de troende här i Alingsås. Sen om inte alla är här, det har ingen betydelse, men jag kan hälsa i alla fall. För det vet du, när vi talar så går det rakt ut i andevärlden. Så det är inte bara ni som hör, det finns en andlig värld som också lyssnar. Eller hur? Ja, Jesus. Och därför säger han, därför har jag å min sida inte upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur det hopp är vart det han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Här står något väldigt intressant här. Här står att upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår. I Johannes 8 och 32 så står det så här att ja, hur står det? Hur står det där? Ett litet ögonblick så ska jag säga att jag säger fel. Det är ju dumt att stå och säga fel. Vi kan läsa 31 och 32. Det står så här. Då sa Jesus till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Nyckelordet i detta, det är ordet förstå. Och vet du att det är bara det som du förstår som sätter dig fri. Varför är inte alla människor frälsta på jordklotet? Därför förståelsen om frälsning har inte kommit till alla. Varför inte alla människor helade då? Därför förståelsen om helande har inte heller kommit. Varför inte alla andedöpta? Jo, därför förståelsen om andedöpet har inte liksom blivit uppenbarat. Det är därför han säger att jag ber att visdomens och uppenbarelsens ande ska liksom öppna upp så att vi förstår, så att vi kan se med våra hjärtans ögon. Så det är bara en förståelse som vi förstår som sätter dig och mig fri. Är du här? Det är därför det behövs undervisning. Det är därför det behövs predikan, undervisning. För att förståelsen ska öka. Eller hur? Varför var inte jag frälst innan i mitt liv? Jag hade absolut ingen förståelse för detta med frälsning. Varför tog det tid innan jag blev andedöpt? Därför jag visste inte om att det bara fanns något som heter andedöp. Jag blev andedöpt när jag på macken på smörjegolvet. Och det var en broder från Göteborg, Daniel Wahlström, som kommer ner och hälsar på honom. Han var grossist i däck. Vi började sälja däck där på macken. Så kommer Daniel ner och jag glömmer ju alla, han profeterar över mig och Olof där. Och han sa ett speciellt ord till mig. Han sa: Alf, du ska vara med och vinna en och en. Och jag tänkte, en och en? Nej, det ska vara många fler. Men sen så, lite längre fram i livet, så förstod jag vilken otrolig kraft det ligger att vinna en människa och göra den till en lärjunge. Det ska jag prata om lite imorgon. Så säger Daniel, jag får gå ut och se hur ni har ute i verkstaden. När vi kommer ut där så kommer den heliga ande rätt över mig. Men det händer bara få rätt upp i luften. Och jag börjar stå och tala i helt nya tungomål. Så jag blev andedöpt på smörjgolvet. Så det var smörjesynder och smörjesyver. Ja, fantastiskt. Kära Gud. Ja. Jag är snart färdig. Jag går snart ner för landning här. Så att du kan vara lugn. Vad är det vi ska förstå då? Jo, hurdant det hopp är vart han har kallat dig. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvindigt stor hans makt är på dig och mig. På oss som tror. Vilka ord. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft. Tycker ni inte det är fantastiska ord? Va? Varmed han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från de döda, satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar, väldigheter, makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. När jag läser detta, inte bara i denna tidsålder. Alltså inte bara nu. Just nu. Alltså just nu. Alltså inte bara just nu. Fattar du vad jag menar? Alltså, han har gjort det nu. Det är färdigt. Det är inget som kommer. Det är fixat. Allt la han under hans fötter. Över allt som kan nämnas. Tillhör vi Jesu Kristi kropp, eller? Gör vi det? Då är det alltså under dina fötter också. Eller hur? Ja, det är, alltså jag bara myser. Jag bara står här och myser. När du värmer en konstig predikant. Ja, tack och lov att jag får vara jag. Och att du får lov att vara du. Tack Jesus. Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till var ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Så, då har vi bara 5 kapitel till vi ska läsa. Nej, jag... Vi slutar där. Kära Jesus, du är en fantastisk Gud. Vilken Herre vi har. Tack Herre att du gav ditt liv. Att du offrade och betala ett så oerhört pris för vår frihet. Jesus, det är svårt att med ord beskriva hur stort detta är. Det fullbordade verket som du gjorde för oss allesammans. Det är helt fantastiskt. Och tänk här att vi får vara med i detta. Att vi får ta del av allt detta. Allt detta som du förutbestämt långt innan denna jordens grund var lagd. Så utvalde du oss allredan då. Vi fanns i ditt hjärta. Herre, det är spännande att få vara frälst. Och det är underbart att få vara det. Jag är där evigt tacksam, Herre. Tack, Herre. I Jesu namn. Det finns ett underbart ord i Markus 16 och 20. Där står att de troende gick ut och predikade överallt. Och så står det så underbart. Och Herren verkade med dem. En annan översättning säger. Och Herren samarbetar med dem. Hur samarbetar han med de troende? Jo, genom att han stadfäste ordet som talades. Det var så han verkade. För Herrens ögon överför hela jorden. För att bistå. Vad är det Herren letar efter? Och vad är det Herren kan stadfästa? Han kan bara stadfästa sitt eget ord. Ingenting utanför ordet. Han stadfäster bara sitt eget ord. Därför är det viktigt att vi predikar ordet. Undervisar utifrån ordet. Visst är det härligt att höra vittnesbörd. Men det är ordet som ger kraft. Jag var över i Amerika på en resa och det var inte någon kristen resa utan det var en affärsresa och det var ett stort sammanhang så att vi var faktiskt 60 000 samlade i en stor ishall i Philadelphia i Amerika och grejen var att i den här affärskonferensen som jag var med på så säger de som hade hand om detta att på söndag förmiddag så har vi något som heter Sunday Service. Och där berättar vi vad vi anser är det absolut viktigaste här i livet. De påannonserar så, om så det ligger utanför själva businessen. Men ni som är intresserade är välkomna att komma. För där berättar vi vad vi tycker är det absolut viktigaste i våra liv. Och ungefär hälften av dessa 60 000 kom. Det var 30 000 människor samlade. Och då kommer det fram ett helt gäng lovsångare som börjar lova och prisa Herren och sjunger och gör bara sitter där, va? Och så kommer han fram en fruktansvärt torr predikant. Så han drack mycket vatten när han talade. Nej, jag skojar mig. Men jag tyckte liksom att nej, men här händer inte mycket här. Men han höll sig till ordet. Han talade ordet. Och sen ger han en frälsningsinbjudan. Och då sitter jag och nyper mig i armen. Jag tänker, drömmer jag? Eller är detta sant? 3500 människor rusar fram och tar emot Jesus. Och de har flera pallar med biblar som de delar ut. Och jag bara sitter där. Detta är ju helt otroligt. Alltså. Det var inget kristet möte. Det var en affärskonferens. Och där berättar de att det viktigaste i livet är att ta emot Jesus i sitt hjärta. Helt underbart. Är det någon som kan hålla med mig? Då fick jag ju en Liljeholmens där liksom. Jag tänkte, detta ska jag ta efter. Så vi hade en affärskonferens på Radisson Hotel i Göteborg. Och då var vi inga 60 000. Men vi var faktiskt, ska vi se här så jag inte överdriver här. Men jag för mig, vi var 500 människor. Och det var från Norge, Sverige, Finland och Danmark. Det var 500 människor. Och då har jag sagt till han som höll i detta. För att han hade, det var han och jag som var över i Amerika. Så han såg ju detta lika väl som jag. Så sa jag till han att det kan vi inte göra likadant. Vi gör en sån här som vi pålyser Sunday service här på söndag förmiddag som ligger utanför businessen. Jo, det gör vi, sa han ju. Jag kan säga att han var medlem i vår församling. Så jag hade lett han till frälsning också vad det beträffar. Så vi gör detta. Vi pålyser för 500 människor att vi ska ha Sunday service utanför businessen. Men ni som är intresserade vill komma så ska vi berätta vad vi anser är det absolut viktigaste i livet. Där kom 250 stycken. Hälften där med. Och då var faktiskt Johnny Slutheden. Han var med också så han spelade och sjöng. Och så gick jag upp och så predikade jag. Så ger jag en frälsningsinbjudan. Tror ni det var några som blev frälsta? 132 stycken fick vi be med till frälsning. Ja, jag trodde någon skulle säga amen här eller halleluja eller något sådär va? Ja, men det är inte häftigt. 132 stycken fick vi be med till frälsning. På Radisson Hotel i Göteborg. Halleluja. Jag säger amen nu. Är det någon som vill ha förbön så finns vi givetvis till hans.